Jag läser från Matteus evangeliet 5, vers 20 till och med 26. Jesus sa: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. När jag hört det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. I dagens text befinner vi oss i bergspredikan i Matteus evangeliet. Det är en samling av Jesus ord som både finns med i Markus evangeliet och Lukas evangeliet, men som har sammanfogats här till ett långt tal där Matteus dessutom har bundit ihop de här texterna med hjälp av den samtida retoriken och författartekniken. Det har också inneburit att författaren har redigerat vissa delar på ett ganska kraftigt sätt. Och det är där vi kommer in till det jag pratade om tidigare. Det vi får göra här är att se på Jesus genom Matteus evangeliets författare. Att möta Jesus genom det perspektivet. Det är en rikedom bara, tycker jag, att vi har de här fyra evangelierna. De olika evangelisterna som på sina sätt ser starkheten med vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Men jag tror ändå att det kan vara viktigt att synliggöra att även evangelierna är en tolkning av Jesus. Jesus finns i det där på samma sätt som jag tänker att Jesus finns i våra upplevelser och våra tankar om vem Gud är och vem Jesus är. Men det blir viktigt att tänka på att författaren har sett Jesus som en fortsättning av det judiska. En som kommer inte för att upphäva och ta bort vikten av lagarna och reglerna och profeterna, utan som uppfyller och fullföljer det som har påbörjats. Det perspektivet finns inte lika starkt i de andra evangelierna och säger någonting om vem Matteus evangeliets författare såg Jesus som och upplevde hans verk som. Det som också är viktigt att tänka på i den här texten och som ligger bakom det som jag studsar på lite, det är det här utläggningen om domar hit och dit. Men där fick jag hjälp av en av mina vänner som är betydligt bättre på det där med texter från den här tiden. Tydligen så ligger det kanske till och med en del humor i den här texten. Hur Jesus framställer och överdriver och går långt här. Han stegrar det hela tiden och landar till slut i det där att Ja, men om man säger den stegringen. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Det kanske inte är humor på det sättet som vi ser den idag. Men det finns något medvetet i att det ska vara uppseendeväckande. Att straffet egentligen inte står i paritet till brottet. Men att Jesus budskap här är att vi ska försonas med varandra. Det är ändå tydligt. Jesus lägger fram lagen och uttolkar den. Och här gestaltas han just som en som förtydligar och upphöjer lagen. Han är den största profeten och uttolkaren som någonsin funnits. Och just här är det försoningen som är i fokus. Han vill lyfta att vi kan samlas som här på gudstjänst hur mycket som helst. Och det är fint och det är bra och det är viktigt. Men det är inte bara här våran efterföljelse ska vara. Det är också viktigt hur vi behandlar varandra. Både för andras skull men också för våran skull. Jag tänker på det där med att gå till sitt offer när man har gå med sitt offer till templet när man har en konflikt med någon. Hur lätt det är att gå runt med den känslan att det gnager inom en och att man inte riktigt kan fokusera. Och vilken befrielse det kan vara när man har rätt ut något och känner att man kan få börja om igen. Och visst finns det ett konstruktivt budskap i detta. Att sluta fred med varandra. Att försonas. Men det finns något kravfyllt i det här också. Som finns i hela bergspredikan. En utläggning av en etik som är svår att fullt leva upp till. Det är mycket gott och det är precis som med lagen i Gamla testamentet. Den är god och den är bra. Men den är svår. Men det är kanske det som Jesus kommer med som sitt stora bidrag. Att det inte hänger på hur vida vi lyckas nå dit. Utan att vi får leva i lagens budskap genom att vi får den nåden som den försöker förmedla genom Jesus och det som han gör på korset för oss. När jag återigen bollade med min fru inför predikan så sa hon något som hon hade snappat upp. Vad är evangeliet i detta? Vad är det glada budskapet i denna predikan? Det är lätt att predikningar blir mycket lag och lite evangelium. Så vad är det glada budskapet i detta? Jag kommer att tänka på en vers ännu senare i bergspredikan som kanske låter ännu skarpare och svårare men som låter så här. Var alltså fullkomliga så som er himmelska far är fullkomlig. Och där blir det ännu tydligare. Dit räcker vi inte till. Vi kan inte vara fullkomliga. Men kanske kan det få vara en nyckel till hur vi läser bergspredikan och de här texterna. Det är en uppmaning till att vara fullkomliga så som Gud är fullkomlig. Så Gud är alltså fullkomlig. Bergspredikan är kanske helt enkelt en berättelse om vem Gud är. Hur Gud ser på oss. Och därav hur vi får inspireras i vår efterföljelse att försöka se på varandra på samma sätt. Vi har alltså en Gud som är försoningens Gud. Som tycker att det är viktigare med relationen oss emellan och till oss än vilka offer som vi kommer med. I alla fall ordningen. Och som alltid så är det Jesus på korset. Den uppståndne Jesus som vill och som är liv i överflöd. Människan är inte till för lagen, utan lagen är till för människan. Och jag tror att mycket skulle vara bra, i alla fall bra mycket bättre, ifall vi lyckades hålla oss till de här reglerna. Om hur vi ska behandla varandra, om hur vi ska se på det materiella. Vem som egentligen är fattig och vem som egentligen är rik. Men jag tänker att vi kan få landa i det, att det är vem Gud är som blottas i bergspredikan. En Gud som är försoningens Gud, som är kärlek, som ger liv och liv i överflöd. Det är den guden som vi får följa, och förhoppningsvis så spiller en del av det över även i det som vi är och det som vi vill. Då kanske det svåruppnåeliga kan bli ett glatt budskap. När vi har en Gud som vill oss väl, och den nåden kan få spilla över på annat och andra i våra liv. Att den guden finns med oss även i vardagen. Även i relationen till våra arbetskamrater, våra vänner och vår familj. Även mellan våra ovänner och den besvärliga grannen eller jobbiga släktingen eller vad det än kan vara. Den nåden och som kärleken som Gud har när han ser på oss, det har han också när han ser på alla människor. Vi får försonas för att vi har en försonande Gud. Vi får älska för att vi är älskade. Och kanske får vi leva för andra för att det finns en som dog för oss. Amen.